det 16 kapitlet, så står det en kjente tekst: Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til dens glans, til den glans som er gått ut over deg. Løft dine øyne og se deg omkring, de samler seg alle sammen, de kommer til deg, dine sønner skal komme fra det fjern, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg, for havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Og i Åpenbaringen 18 så står det: Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen, han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Jeg hadde lyst til å peke på at det som Esaias profeterer om i sitt 16. kapittel, det oppfylles, oppfyllelsen av det beskrives i Åpenbaringen 18. Det var det vi i går kalte kort det høye rop, altså annet og tredje engelbudskap gjentatt, den siste advarsel til verden før Kristus kommer. Nå er vi sammen her for å snakke om litt om Europa, men siden det er sabbats formiddag så vil jeg tillate meg, som jeg også gjorde i går, å si noe generelt og elementært i en adventistisk oppfattelse. Jeg forsøkte å antyde i går at vår historieoppfatning skiller seg ut fra alle andre historieoppfatninger. Hvis du går til en helt gudløs mann som Bertrand Russell, for eksempel filosofen, så sukker han over den kjensgjerning at om så mange milliarder år så slukker solen, altså universets varme død, som det kjennes som. Det samme hva vi sier og hva vi tenker og hva vi gjør, det slukner til sist alt sammen. Det er ingen evig fremtid for slekten, og våre liv er kort og møysommelige, og det kunne han skrive under på. Og han forteller også der ved avslutningen av sitt liv at han hadde laget fiasko av det han var tilbudt. Han hadde sett et lysende kantos i det fjerne, men han så at alt var sluppet ut av hans fingre, han hadde tapt alt. Så sånn beskriver han menneskelivet, altså basert på en gudløs, materialistisk oppfatning som den som moderne verden har gjort de siste 200 år, altså firkantet sagt, så er det ikke noe enn det som vi sanser, det som kommer til oss gjennom sansene, og noe annet eksisterer ikke. Så hvis du da tar den historieoppfatning som inderne har, eller som østens religioner har, så snakker vi om den hvor den begynner ingen steder og ender ingen steder, den bare foredler mennesket på den måten at det trekkes ut av virkeligheten og går over i nirvana og blir borte. Altså mennesket som vi kjenner det, med vilje og følelser og tanker, blir borte, fjernes. Og så sa vi at altså historieoppfatningen hos de kristne skiller seg også ut fra den som Bibelen har. Den katolske kirke, der frelses alle til sist, enten via skjærsild eller direkte som helgen inn i paradis. Samme hvordan det skjer, til slutt blir det godt alt sammen. Og det er løgn, bibelstalt. Og så har du de kristne, de ikke-katolske kristne, spesielt fra, hva heter det, evangeliske kirkesamfunn, de forskjellige kirkesamfunn, som har en oppfatning av historien som ligner på den Bibelen har. Ja, i høy grad ligner på den. Det er en begynnelse, det er en skapelse, og det er en avslutning, Jesu ankomme, og det er en dom, og så videre. Bare det at de skiller seg ut fra adventismen på den måte at dommen skjer etter Kristi ankomme, og de tusen år er herlige tusen år, i adventismen så er tusen år en ørken og en ødeleggelse, og alt er forbi. Alle pulene fløyet, alle menneskene er borte, jorden er tom, og Satan står alene tilbake med sitt kunstverk. Så er det sånn å forstå at når vi snakket om den historien, så forsøk å få inn i ditt sinn, det har du sikkert, men jeg må ikke fornærmes på den måten jeg snakker på, men forsøk å få inn i ditt sinn hvordan adventismen har ideer knyttet til historiens avslutning som er rett så håndgripelige. La oss ta opp apostelgjerningene, det tredje kapittel. Kanskje bruke den teksten som samlingspunkt, altså for denne her time her. Den 19. verset i det tredje kapittelet i apostelgjerningen, det står: Så fatta et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårne Messias Jesus, som himlene skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Så går gjennom den teksten en gang til, og så kjenner du historien veldig godt. Det står 19, så fatta et annet sinn og vend om. Med andre ord, det nytter ikke å være så naturlig menneske som du og jeg, som vi kommer fra mors liv. Det frelser oss ikke. Nikodemus, du må fødes på ny. Du og jeg må fødes på ny. Noe helt nytt må komme til. Och denna omvändelse medför, som det står här, tillgivelse för synder, alltså våra synder blir utslätet. Eller fatt ett annat sinn och vänd om. Så står det, för att er synder må bli utslätet. Detta ord utslätet, det kan översättas på många måter. Översättas också som fjärnes, bäres bort, däckes över. Alltså tas, skilles. Alltså vår synd fjärnes från folket. Och det är nummer två steg. Det första är omvändelse. Det nästa är att fjärna synderna. Så kommer det tredje, husvalsestiderna från Herrens åsyn. Det är ett gammaldags ord som översättes lite forskjellig igen. Men det är den tid där Guds ånd speciellt uttydes över Guds folk, som Uppenbaringen 18 skriver om. Så en ängel stiger ner från himlen och så upplyses jorden av hans härlighet. Den helige ånd kommer till ordet i sin menighet, eller Guds menighet, på en slik måte att vittnesbudet är enestående starkt. Rop av fryd, all jorden för Herren. Tror du på det? Tror du att adventbudskapet vill få en sån avslutning? Du kan vara säker på att du vill få det, men det vill inte se ut som människor normalt förväntar det. För Guds härlighet, det är i denna sammanhang hans karaktärshärlighet. Det är hans personshärlighet. Det är hans karaktärshärlighet. Det är sannhet, renhet, glädje och styrka i Herren och så vidare. Så därför står det här: fatt ett annat sinne och vänd om. Nummer ett. Två. Så fjärna synderna. Detta är betingelsen för att du kan få det tredje steg. Det är inte så att du kan börja med det tredje och så får det andra och så det första. Det är det man gör när man ser det på denna måte här. Alltså, så kommer Kristus. Och så börjar det att ske att människorna omvänder sig och blir helliga och rättfärdiga och jorden blir ett paradis. Sån är det icke. Det står fatt ett annat sinne, nummer ett. Så kommer nummer två. Så ska synderna fjärnas. Så kommer nummer tre. Och vad står det om det? Då skall husvalsestiderna komma. Alltså den uppenbaring av Guds ånd, som vi kallar det höje rop. Så skall den förgättade Messias komma. Och det är nummer fyra. Fick du fatt på det? Det är nämligen forskjellen i uppfattningen. Fatt ett annat sinne och vänd om. Fjärn synderna. Få helgon. Så kommer Kristus. Det är icke motsatt. Och så står det ett intressant ord, och det är det nästa vers. Det som står där i vers, vad heter det? 21. Kristus som himlen skall husa in till de tider där allt det blir genupprättet som Gud har talat om vid sina heliga profeters mun från äldgamla dagar av. Himlen skall husa ham. Alltså han ska bo i himlen. Han blir i himlen. Han kommer icke igen. Han blir där in till allt det genupprättet som är talat om vid de heliga profeters mun från äldgamla tider av. Så där har du en idé som är väldigt vansklig att svälja för kristenheten. Jag vet inte varför. Alltså kristenheten i stort. Det är klart att det är miljoner undantag. Men ni snackar generellt och fyrkantigt här. Eller karikerar lite. Men det är väldigt vanskligt för kristenheten att acceptera att det som Gud har talat, det ska bli till något. Hans ord vänder inte tomt tillbaka. Alltså Gud har planlagt något. Han vill etablera något i världen. Och han kommer inte igen, för allt det är genupprättet som han har talat om i sin heliga profeters mun för äldgamla dagar. Det är Sigmund Säter. Det var väldigt dejligt att höra dig, Sigmund Säter, idag och se dig. Och jag kände dig igen, för du ser precis likadan ut som du såg ut för 30 år sedan. Eller 20, ursäkta. Jag blev helt förbausad när jag såg det. Jag väntade att se en gammal man och så kom det en yngling. Men alltså, det är Sigmund Säter som säger där i Jeremia: ska det uppfyllas? Det blir icke uppfyllt i Israel, som han fortalte. Det må uppfyllas i menigheten. För vi blev eniga om igår att det som Israel var en gång, det är idag menigheten. Och han blir i himlen. Himmelen skall husa han in till genupprättelsen har funnits sted. Alltså, det är steg 1, 2, 3, 4. Alltså det är det här för 4. Så det är inte så att vi startar med 4 och så kommer alla de andra. Det är den misstag, vad heter det? Ja, misstag heter det. Det är den missförståelse man har i kristenheten i stort, som vi må ta avstånd från. Och det är ett kärnepunkt i adventismens förståelse av historien. Ska försöka att illustrera det. Vi har inte så lång tid här. Det kan gott höra vad jag säger, eller om jag vänder med rygg till, ikke sant? Då ska jag lära dig igen något ABC, och jag ber alltid om att du inte blir förnärmad. Du må inte bli förnärmad, särskilt om du får höra något som du känner ut och in. Det gör ingenting. Och hör det en gång till. Kanske det kan hjälpa dig. Vi ska tegna upp helgdomen här och säger det i förgården, och så tegnar vi själva templet in i här och säger det helg och det allra helgste. Så känner vi ritualerna här. Med ett brännofferalter, med ett vannkar, med skurbrödsbordet, med den syvarmade lysestake, med rökofferalter och med paktens ark. Och som är en ingång här och en ingång här och en ingång här. Så ska jag illustrera vad helt elementära begrepp omkring helgedomstjänsten är. För man kan läsa mycket om helgedomstjänsten och så kanske gå glipp av något av det som är väsentligt eller det väsentliga. Visst detta utanför helgedomstjänsten, det är lejren, det är menigheten, det är där folk bor. Så är det så att en synd som begås här, den ska alltså renses. Den ska bekännas och den ska fjärnas. Ikke sant? Och för att göra det så måste man ha den till helgedomen. Och det gör man vid att synderen tar och bär den här synd in och lägger sina händer på hodet på ett lamm, bekänner sin synd, tar liv av lammet, visst det nu är ett lamm. Och så tar man liv av det lamm där, och det är symbolet på Kristus, ikke sant? Så är det Guds lamm som bär världens synd och så vidare. Så därmed är synden som en gång var i lejen, den står nu i förgrunden. Och en som inte har syndet bär nå synd, syndeskylden eller syndebuden eller vad det heter, skylden eller straffen eller följande av den synd som har begått i lejen. Men i den är den att synden är överförd från lejen och kommit in här. Så övertar prästen, och prästen han spiser något av dyret, en symbolisk lille flis av köttet, eller han dricker, eller inte dricker, ursäkta, han spiser något av köttet, eller han tar blodet, något av blodet, och så bär han det in här och stänker det här i detta område här mellan det heliga och det allra heligaste. Så härmed är synden som var här kommit här och sen är fört vidare in i heligdomen. Och så frågar man, varför har han gjort det? Jo, för att han ska nu göra det mästerstycke som ingen andra än Gud kan. Och jag berättar dig, ingen andra än Gud kan, för det är kun Gud som kan frälsa från synd. Och om du vill känna forskjellen på Gud och Allah, eller Allah, känna forskjell på Gud och alla de där miljoner av guder i hinduism och i buddhism och så vidare, inte buddhism men i hinduism, och alla guder till, så är det att Gud i himlen med Jesus Kristus kan frälsa från synd. Och det är det helgedomstjänsten berättar om i den här, i detta ritualet. Du vet att när syndaren kom här till förgården, så står det för exempel i tredje Mosebok, det första flera kapitlet framöver, så ska syndaren komma och göra sån och sån och sån och sån, och så ska livet, ska man ta liv av dyret, och detta ska vara en soning för denna synd. Och så står det om igen, detta är en soning, en soning, en soning, en soning. Det är sonas och sonas och försonas här hela vägen. En soning för synd, eller en försoning som man säger det någon gånger i andra förbindelser. Denna soning för synd finns sted i helgedomen hver dag, hver morgon, hver aften, hver dag. Hver gång en har syndet och kommer in, så sker det en soning här i förgården. Alla är med på det, ikke sant? Läs tredje Mosebok i första kapitlet, så ser du om och om igen står det. Och därför så kommer det naturliga spörsmål fram som du må svara på, och det är det adventismen försöker att svara på. Man säger, visst det sker en soning här i förgården, varför är det så en stor försoningsdag? Vad ska vi med en stor försoningsdag om det sonas hver dag, också på Jom Kippur eller den stora försoningsdag? Det sker en soning här i förgården med morgon- och aftonoffer och med speciellt offer för den dag, också på den stora försoningsdag. Vad ska det så med den dag? Visst det sker soning hver dag, varför ska det med en stor försoningsdag? Så det ligger nettopp i det som ligger i texten där i Apostelgärningen, det tredje kapitlet. Fatt ett ansyn och vän om. Få synden i fjärnet. Få Guds ånd. Så ska han fullbörda det han har satt sig för och fullbörda i världen. Det vill säga, den här soning som sker här i det allra heligaste är det vi kallar, alltså på vårt språk, det är en annan försoning. För här var det ju en första soning. En första soning, så är det en annan soning. Och det är den här som man har sådana problem med. För i teologin så uppfattar man soning som en objektiv affär bara. Det vill säga att Jesus för 2000 år sedan, där och där i geografin, i Jerusalem, på Golgata och så vidare, där dödade han för människorna. Och det är inte något som du och jag har något med på den måten. Det var något han gjorde för oss, uavhängig av oss, utan att vi visste om det, utan att vi trodde på det, enten vi tar emot det eller inte tar emot det. Han gjorde det, han gjorde det för alla, och hans offer är gott nog för alla, han kan frälsa alla. Det är den objektiva frälseslära. Poängen är att när Gud gör något för oss här i förgården, när han var i världen, så gör han också något i oss. Och det är det som ligger i det, att denne som har syndet här ute i lejren ska bära detta offerlam in, eller offerdyr in, och så ska han ta liv av det för att avläsa sin synd på dyret, för så få det fört vidare in i helgedomen, för så få den stora försoningsdag med en bok för Gud och en för Azazel, så tar man liv av den ene, det er selvfølgelig for Herren, og den for Satan blir levende, og så går man dette blodet inn her, og så soner han for siste gang, for annen gang i denne sammenheng, den siste forsoning, den annen forsoning, så bæres denne synd som har vært båret fra leiren og båret inn i foregående og båret videre inn i det hellige, så inn i det aller helligste. Og når han har sonet annen gang, så går han ut og legger synden på hodet, altså da på samme måte sin bostad, til denne bok for Azazel eller Satan, og så tar han denne ut, og så kjører han den ut i ørkenen utenfor leiren. Det forstår du, ikke sant? Hva er det som har skjedd? Det var synd i leiren, og det var en synder, det var en SS, ikke sant? Det var en synder som bar sin synd, en synder som bar sin synd, og denne synden nå fjernet fra synderen, i og med at han går via helligdommen og får den plassert utenfor leiren og skiller synd fra synderen. Er du med på det? Ja, det er veldig viktig altså. Hvis du ikke tror på det der, så må du like godt bli muslim altså. For muslimene, vi tror på hva? Ja, de tror på at du skal bare anerkjenne at Allah er den eneste sanne Gud, og ingen som Allah, ingen høyere, ingen bedre, ingen før han, ingen over ham. Han er den eneste sanne Gud, sa du salig. Det står det i Koran, for eksempel, når skapelsesberetningen er kommet, den samme som i Bibelen. Verden er skapt, og Adam og Eva falt i synd, så kommer Allah til Adam og Eva og sier: hør, jeg skal lære deg en sang. Er det en bønn? Ikke en sang, men en bønn. Du skal anerkjenne at Gud, Herren, altså Allah er den eneste sanne Gud. Og når du har gjort det, så skal han overse dine synder. Når du kommer til Bibelen, så står det noe helt annet. Det står: hvor er du, Adam? Og så kommer hele den historien hvor han skylder på kvinnen og så videre. Og så sier han: jeg vil sette fiendskap. Så der kommer en krig opp. Så det er fiendskap. Og Jesus sier: ikke kommer for å skape fred. Og det sier han i den sammenhengen, så ikke fred. Altså mellom mor og datter, mellom far og sønn. Ikke kommer for å skape fred. Min fred gir dere. Fred med meg, og ikke som verden gir. Ikke fred med verden. Altså fiendskap med verden, fiendskap med Satan. Kvinnens sæd, Kristus, skal knuse slangens hode. Slangen, djevelskapet, ondskapen og den onde skal ødelegges. Og det skal opprettes et fiendskap mellom Gud, unnskyld, et fiendskap mellom menneske og Satan. Akkurat som det er et fiendskap mellom Gud og Satan, skal det et fiendskap mellom deg og meg og Satan. Og i den kamp skal vi seire, det vil si at synden som en gang var hos deg, og i og med han var hos deg og meg i leiren, skal man via frelsesplan, denne hemmelige rådslutning som har vært besluttet fra evighet av, men som nå er åpenbart, skal han gjennomføre dette verk og fjerne synd fra synderen. Og da kan han noe mer enn Allah kan. Det er ingen Gud som kan frelse fra synd. Det er derfor det står: hans navn skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det fremstilles på denne måte, altså karikeret sagt av meg her, i helligdomstjenesten.